Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges deppigaste lifestyle-podcast med mig, Christian Dahlström. Idag ska ni få den andra delen av Per Höglunds intervju med KBT-terapeuten Camilla Kornejad Karlsson. Så jag ska inte störa er mer än nödvändigt innan jag lämnar över till Per, men låt mig bara nämna två korta saker innan dess. Dels så är det psykoterapimässan på Stockholmsmässan i Älvsjö nu i nästa vecka på måndag och tisdag, alltså den 24 och 25 september. Och jag tänker inte rekommendera att ni åker dit bara för att träffa mig, men om ni ändå är där, och gud ska veta att det här kan bli en rätt tråkig mässa för er. Ja, men då kommer jag att vara där under 2 timmar på tisdag förmiddag och kanske pigga upp lite grann. Jag ska tack och lov inte föreläsa, däremot kommer jag att finnas i vår sponsor Ahums monter där mellan 9 och 11 på tisdagen. 9.30 till 10 är det förmiddagskaffe schemat och då får ni gärna komma förbi och säga hej till mig och Fredrik från Ahum som ni ju känner från avsnitt 106 och 107 av podden. Och om du som terapeut signar upp dig för ett gratis Ahum-konto där så får du dessutom ett gratis signerat ex av min senaste bok Kalla mig galen. Men det går såklart bra att bara komma dit och prata med mig också eller känna lite på mina biceps eller häda mig och skrika könsord åt mig eller så. Det är Ahums monter T60 som gäller mitt i smeten bland montrarna mellan 9 och 11 alltså. Passa på under fikapausen 9.30 eller så skiter ni i föreläsningen efter den pausen och hänger kvar. En annan sak, RSMH släpper en bok om brukarrevision nu i höst som jag har fått äran att skriva förordet till. Kolla in den också. Men nu ska ni alltså få den efterlängtade andra delen av Per Höglunds intervju med KBT-terapeuten Camilla Kornejad Karlsson. I förra avsnittet berättade ju Camilla om grunderna i DBT. Idag har det blivit dags att prata vad man gör efter den första tiden av behandlingen. Camilla berättar även om vilka skillnaderna är mot traditionell KBT, hur vanligt det är med bakslag och vilken roll medveten närvaro kan ha i DBT. I den sista delen som kommer i nästa vecka skulle jag tro, där får ni huvudnumret, lyssnarfrågorna, missa inte det. Men nu alltså Per Höglunds intervju med psykiatrisjuksköterskan och KBT-psykoterapeuten Camilla Kornejad Karlsson från BUPs lokaler på Krukmakargatan 37 här i Stockholm den 24 augusti. Prego!
Vad gör man sen då? Nästa 9 månader av behandling?
Ja.
Eller fortsätter man med samma sak och bygger på eller tar man med andra saker eller jobbar med? Eller hur blir det?
De sätter ju upp sina egna mål så det är ju väldigt individuellt.
Mm.
En del kan ju ha mycket svårt med relationer.
Mm.
Jobbar man med relationsfärdigheter, säga nej, be om hjälp i rätta stunder och sådana saker.
Mm.
Och man kan hålla på ganska, det här med känsloreglering i olika situationer. Det kan komma nya situationer som man behöver liksom tyckte att man kunde och så får man. Så det är jättebra att man under den här perioden kanske har lite bakslag eller stöter på svåra situationer i sitt liv.
Aha, okay.
För då kan man ytterligare liksom befästa färdigheterna och öva på dem.
Just det.
Så det kan ju vara nya, det blir ju oftast nya mål efter en sån här 3 månadersperiod med lite mer inriktning mot vad man själv, då kan man börja känna kanske vad man själv vill i livet lite mer.
Som huvud, du har ju haft många ungdomar med det här. Är huvuddelen liksom att det går liksom på rak motorväg framåt, eller ska man tänka mer att det är liksom två steg framåt, utmaning och ett steg tillbaka, och så fortsätter man på, till, på ett igen liksom. Hur brukar det bli liksom?
Det brukar nog bli så, ja. Ja, mm. Verkligen. Mm. Att man får ha mycket acceptans för bakslag och mm. Liksom den här behandlingen, om man tänker sig en KBT-behandling, den är ju väldigt mm. mycket mer kanske framåtsträvande. Nu tar vi det målet. Mm. Det. Men här blir det ju mycket att vi får luta oss mot, som i dialektiken, acceptans och förändring. Vi får ju luta oss mycket åt acceptanshållet. Acceptera läget. Jaha, okej, det här var för svårt. Får vi backa lite och så börjar vi härifrån.
Just.
Så att det inte blir så skuld och skambelagt. Mm. Att man kanske inte klarade de målen. För det är mycket så. Många av de här ungdomarna, de har mycket skuld och skam utifrån att de har ju svårt att uppnå mål i samhället.
Just det, och det blir jobbigt.
Mm.
Och känslorna är lätt antändliga eller de starka. Liksom, sånt. Det kan bli mycket reaktioner på de bakslagen.
Precis, precis. Absolut. Så att, mm.
För det var en fråga jag hade lite hur det skiljer sig mot KBT, och då sa du ju att det liksom, KBT är ofta lite mer resultatorienterat och det sättet. Men ja. Att det här också kommer till även det här med acceptans, om jag förstår det rätt.
Precis, acceptansdelen. Och det kan ju, det är lite svårt begrepp, men det handlar ju mycket om att vi liksom försöker landa tillsammans. Var befinner vi oss nu?
Mm.
Här och nu, så mm. att vi inte börjar på för hög nivå.
Mm.
Så att själv kanske man upplever, för personer som har starka känslor, de har ju försökt anpassa sig hela tiden i livet, så det är svårt att avläsa också.
Mm.
Man kan säga, men det där går nog bra. Och personen själv kan ju tro att nej, men det där ska jag nog fixa. Och så när man inte gör det så blir det så här enormt bakslag. Och det är då det blir det här med självskadebeteende, mm. och suicidalt beteende. Och det är det man inte vill, det vill man minska så mycket som möjligt. Så det är inget skuldbeläggande på mm. patienten om det skulle liksom backa. Utan då blir det mycket validering. Ja, oh, gud, det här var för svårt. Här var vi för snabba. Ah. Och att det hela tiden är liksom ett samarbete mm. som man inte känner sig ensam.
Så att det låter som att sätta någon typ av rimliga mål. Att det kan ha varit svårt att man satt lite för tuffa mål för sig själv. Kanske anpassa dem. Att de blir lite lägre från början. Och sen mm. utifrån när man ändå kanske inte klarar de målen. Hur man hanterar detta. Och
mm.
för det med validering har jag hört en del liksom, med mm. DBT. Du mm. nämnde det nyss. Så där, så ja. Ska man förklara för någon som inte har hört det förut eller erfarit det? Liksom.
Ja, det har ju blivit lite mer en sån psykologisk term, det här validering. Man kan ju säga att det är ett sätt, det är ju att bekräfta den andra personen.
Mm.
Och det kan vi brukar använda liksom olika nivåer av validering, men egentligen att bekräfta det är ju att verkligen lyssna på den andra. Mm. Och det är ju, man kan ju tro att man lyssnar på den andra, men den behöver ju inte alltid uppleva det som att man lyssnar. Så mm. att det är väldigt viktigt, det är därför vi också har mycket medveten närvaro, och att vi har medveten närvaro och så mindfulness, att mm. man liksom verkligen är här och nu och försöker lyssna ordentligt. Och att även patienten liksom övar det, så att den kan förmedla vad har jag för känslor nu, hur ska jag säga, så att vi liksom kan mötas.
Mm.
Men just det att man försöker lyssna, och sen den viktiga delen är också att man bara, som du gör här nu med mig, mm. att du sammanfattar. Så, har jag förstått dig rätt? Så? Mm. Och det har ju visat sig att även om man inte har förstått rätt så är det ju otroligt validerande för personen. Mm. För att man anstränger sig verkligen att förstå.
Mm.
Så då berätta igen att man liksom har mycket mm. det här nyfikenhet och intresse hela tiden i terapin. Både liksom i grupp, och att det mm. genomsyrar just det där nyfikenhet och intresse.
Just det. Mm. Någonting som jag har förstått som jag tyckte angående validering som hjälpte mig lite, att tänk att saker är giltiga. Mina känslor är giltiga. Det är mm. liksom giltiga upplevelsen. Ja, det är klart. Det är så det är. Det är inte något fel. Men jag känner och jag tänker liksom i vardagssituationer. Det tycker jag också var liksom en lite ögonöppnare för min del. Apropå validering liksom sånt.
Ja. Ja, men det är jätteviktigt som du säger. För det är just det att man kan ju känna helt olika.
Mm.
Men det du känner, det är ju det du känner. Och det är ju jätteviktigt att man liksom blir bekräftad i det. Ja, men det är helt giltigt att du känner så. Mm. Och sen, man själv behöver inte då känna samma sak. Mm. Men att man liksom verkligen kan validera den andra. Mm. Den känner så.
Mm. Jag har förstått det utifrån lite någon sidokonversation vi har haft tidigare. Att ibland att man kan ha nytta av det här även utanför DBT här, att du fått medla lite din bostadsrättsförening, har jag förstått det rätt?
Ja, sådana saker kan ju hända också. Att nu har jag jobbat här i 13 år med det här, och det är ju inte några konstigheter vi lär oss eller lär ut, utan man har ju väldigt nytta av det i sitt eget liv helt enkelt. Man växer ju som människa.
Mm.
Och känner liksom både med mina barn såklart, och med vänner och andra, så känner jag att jag liksom, ja men det här kan jag gå in och kanske stötta upp lite eller hjälpa till.
Mm.
Och så gör man det på liksom ganska lättsamt sätt, eller liksom man säger här kan jag med små medel göra någonting för någon annan.
Just det. Och du sa till att det fanns liksom fyra områden här. Kan vi repetera det? Så att det var mindfulness var en av dem. Och det var närvarande i stunden. Eller vad ska man lyssna?
Ja, precis. Mindfulness eller medveten närvaro. Mm. Och hur vi övar det. Då tänker man, men ungdomar, kan de sitta liksom och meditera? Och så här? Men det här handlar ju om liksom, kanske små kort meditationer på 5 minuter som har något särskilt fokus. Men vi har ju såklart fokus på andningen, det lär vi ju. Men sen kan det vara lite mer praktiska saker, mer utåtriktade. Att man har fokus utåt, beskriver saker utåt, medvetet närvarande.
Mm.
Och det kan ju vara till stor hjälp, till exempel om man har panikångest. Det är många som har, för att det blir överväldigande känslor.
Mm.
Att man kan fokusera ut i rummet där man är och fokusera på olika färger till exempel. Eller andra sådana övningar, och praktiska övningar har vi. Så det är ju väldigt hjälpsamt för ungdomar.
Jag tror jag läste en bok av Åsa Nilsson när de pratade om det, just lite med mindfulness och stark. Jag tänker, och du får protestera om jag säger fel. Men att det är amygdala delar av hjärnan som styr känslorna, och sen så finns det reglerande banor långt i frontala delar av hjärnan, långt fram i hjärnan, och att en del säger att de inte riktigt lika utvecklade, och att man kan träna lite på dem, och då kan de hjälpa till att reglera känslorna lite sånt, och att det är mindfulness, en träning i det liksom sånt.
Absolut. Nej, men det har ju visat sig i hjärnforskning att man kan bevisa liksom rent när man ser hjärnan att det här att det växer då liksom de tillstånden av välmående och så som speglar det i hjärnan. Har man ju sett hos munkar till exempel.
Ja, just det. Man tränar mycket.
Mm.
Mindfulness och meditation. Så det var mindfulness var ett område. Kan du säga vad något, berätta något nästa område eller något till om?
Ja, krisfärdigheter kan man säga. Det får vi jobba lite så här parallellt med. När det är kriser, man vill ju inte att någon ska skada sig själv eller ta sitt liv. Mm. Så då kommer ju mycket krisfärdigheter in.
Mm.
Men då jobbar vi ju på, det kan vara, distraktion är ju en del. Men den är ju väldigt kortsiktigt, så den får vi oftast börja med då för att distrahera sig. För man kan liksom inte var känslan eller komma i kontakt med stimulit eller situationen som är svår.
Det är så starkt liksom. Sånt.
Det är så starkt. Så man kanske behöver distrahera sig en stund ifrån det. Då har vi olika distraktionsstrategier.
Kan du nämna dem? Vad kan man göra då? Liksom?
Ja, det är ju helt enkelt liksom att sysselsätta sig med olika saker. Många använder ju musik på olika sätt i olika sinnesstämningar. Det är ju en viktig del. Men man kan ju också måla, ta kontakt med andra, umgås med vänner utan att prata om att man liksom har dåligt i stunden, som en distraktion liksom. Det är oftast hjälpsamt när man kan göra det.
Det är som man ibland har att doppa huvudet i kallt vatten eller någonting sånt. Är det en sån eller är det en annan typ?
Det är ju lite annan. Det är ju när det är akutläge. Distraktion är lite mellanläge kan man säga. När det är riktigt akut och du inte kan tänka, du har liksom gått över gränsen. Då är det just de här som vi kallar tippfärdigheter som har delvis lite mer temperatur i kroppen att göra.
Mm.
Och då har det visat sig att doppa huvudet i en ishink. Att det sänker pulsen dramatiskt. Och man blir lugn och kan tänka igen. Vi har ju kanske alla varit med om lite att man blir väldigt så här, känslomässigt påverkad. Så man liksom gör tokiga saker. Och det här händer de här personerna kanske flera gånger om dagen.
Ja, just det.
När man liksom i början då. Men det som också, man också kan göra är att använda kylmask eller kallt vatten på händerna. Och så finns det lite andra sådana färdigheter som man gör när det är totalt krisläge.
Så det är liksom krisfärdigheter när det är väldigt...
När det är väldigt så illa, ja, precis. Och sen så kanske man fortfarande inte har gått ner i känsla. För det visar sig liksom att det tar lång tid det här att känsloreglera. För det kan ju snabbt hända något nytt och så. Och då kommer distraktionsfärdigheterna in efter de här tippfärdigheterna då. Och sen för att lugna sig och må bra i livet, så då brukar vi ha de här lugna med sinnen då. Med sina olika sinnen, att man liksom smak, lukt, hörsel. Och då kommer till exempel musik in och lukt och ja, rörelse kan ju också vara.
Vad skulle man göra med lukt till exempel?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Om man har, brukar vi ha så här som krislåda, och då har en del sådana lukter som de trivs med och tycker mycket om. Aha, så då kan man ha, det kan vara te, det kan vara parfym, det kan ju vara liksom särskilda kläder som man tycker luktar något eller sådär. Så kan det vara. Men sen också det här lindra med sinnen, det kan ju vara, den som många tycker om kan jag säga, det är ju det här att göra sig i ordning en kopp te. Mindful och liksom lukten och dricka den och liksom så här, göra det lugnt och stilla. Det är en sån här som kan funka ganska bra.
Använder du själv?
Ja.
Ja, det är bra. Kanske jag får dricka mer
te. Nu är jag ju kaffedrickare, så jag tycker mycket om kaffe. Men jag har ju börjat dricka mer te. Så jag börjar här, det kan jag säga.
Så det var, då har vi pratat lite om mindfulness och vi har pratat lite om krisfärdigheterna. Så vad jag förstår också krisfärdighet är att man gör en plan, man har det skriftligt liksom, så här ser det ut.
Precis.
Men när det händer och att även föräldrar vet om det och kanske
precis. Vården. Precis, och då är det ju så här att som jag sa, då kan man ha olika färdigheter när man är på väg upp i känsla, så att man inte hamnar här uppe på där man behöver tipp. Och sen färdigheter för nedgången då, det kan ju vara liknande färdighet. Men sen övergripande för krisfärdigheter, det är egentligen det här att kunna vara i känslan ändå. När det är svårt att känna att man inte behöver distrahera sig eller tippfärdigheter. De färdigheterna vill man liksom på sikt komma helt ifrån.
Att man behöver distrahera sig.
Att man behöver distrahera sig och att man behöver tipp. De vill man helt komma ifrån. Så med det här lugna med sinnen och liksom surfa på känslan även där i dem. Det är dit man vill nå.
Just det, var det du sa tidigare också, att under senare behandling att man ska kunna surfa, när det händer jobbiga saker, kunna surfa på den känslan och vara i det och inte behöva skada sig eller göra någonting sånt.
Precis. Ja, precis. För ofta så har man ju en tendens till starka känslor. Det är en del av en liksom, ens personlighet som man har. Men att det är helt hanterbart. Och det är många som visar våra utvärderingar då. Att de har fortfarande en del starka känslor som triggas. Men det är, problem, det är inget problem för dem på det sättet som det var innan. Utan de kan hantera det. De vet att det liksom går över.
Nu har vi tagit som sagt mindfulness och krisfärdighet. Två kvar. Vilken,
ja, och då var det ju det här med känslor som gick in lite. Alla färdigheter går ju in lite i varandra. Och alla har ju medveten närvaro liksom. Men det här med känslor då, det är ju nummer ett som jag sa tidigare. Försöka lära känna, vad har jag för känslor just nu? Vad känslor, skanna av, vad har jag för känslor här och sådär. Och det får man ju stor hjälp av i individualterapin där. Och sen är det ju lite grann, när jag väl vet vad jag har för känsla, ska jag liksom handla på känslan eller gå emot känslan? Det är ju en sån där viktig färdighet som vi har också. En del tänker man ska alltid följa sin känsla, men har man väldigt starka känslor då, ja, då kan det ju vara nyttigt att kanske i den här stunden så kanske jag behöver göra det här ändå. Det kanske är det jag ska göra, fast mina känslor är helt upprörda och...
Alltså så, om man gör någonting annat, tänker du, eller går mer känslan?
Gå emot känslan, ja. Gå emot känslans impuls, brukar vi säga då.
Ja, okay.
Ett exempel är liksom när man har väldigt svårt att komma iväg till skolan, till exempel. Man känner att det här blir en dålig dag. Det är många som kan beskriva. Det är en bra dag eller en dålig dag. Jag kan inte gå upp för det är en dålig dag. Och där, när man lär känna sin känsla, då kan man mer bara, nu känner jag så här. Vad är vettigt idag? För ibland kan det ju bli kaos om man går upp, för att man mår så pass dåligt. Men där kan man ju lära sig känslan. Men jag ska gå emot den känslan idag. För att jag kommer klara det. Jag mår lite bättre. Och jag har saker att se fram emot. Jag kommer må bättre om jag går upp. Och där har du, då går du emot din känslas impuls och ligga kvar. Det gör ju vi många, vi vanliga människor varje dag nästan, kan jag tänka. I alla fall jag gör det på morgonen. Men här får man jobba på ett mer intensivt sätt. Så det är en färdighet och känna av om man ska följa känslan eller gå emot känslans impuls.
Inom den gruppen och känslofärdigheter.
Känslofärdighet, precis. Och sen det som är super, super viktigt också, som de här personerna med starka känslor har svårt för, det är ju det här med sina sårbarheter. Det här med mat, sömn, rörelse. Det är extra då viktigt. Det är viktigt för alla. Men det är extra viktigt att hålla koll på. Söka vård när man behöver och sådana saker.
Så att det man tar hand om de grundläggande funktionerna, som man sover bra och äter bra och tränar. Och det är väl någonting som jag upplever att läkarrollen kommer in lite där, just utifrån att hjälpa till med, vi pratar om sömnstörningar, att det kan påverka ett mycket viktigt, men det är ju jätteviktigt för människor att sova, man ska inte underskatta det är superviktigt.
Ja, verkligen.
Det finns ju sådana psykologiska tekniker också där, och sömnstörningsskolor och liksom sånt. Okej, vill du nämna någonting mer på känsloreglering i den färdighetsgruppen?
Nej, det kan väl räcka så.
Och vad jag förstår också inom DBT, att man liksom kartlägger lite, vad har man för utmaningar inom det här med sömn, mat och träning, och när uppkommer det och man ska agera liksom sånt eller?
Ja, men det är sånt man typ registrerar varje vecka också. Och de specifika färdigheter som den personen har man lite extra koll på.
Just det. Och den här fjärde och sista gruppen då,
relationsfärdighet, det är oftast där allt syns. Alla de andra, om man säger, syns i relationsfärdigheter. Och då har vi de två viktiga som är det här, be om hjälp och säga nej. Att de är så otroligt viktiga. Och inte handlar liksom impulsivt, att man liksom be om hjälp på ett sätt som man får hjälp också.
Kan du berätta lite mer? Det känns som att det är någonting jag inte riktigt förstår, att be om hjälp. Vad innebär det?
Jag tänker så här, att om du har så starka känslor så behöver du de andra regleringsmekanismerna innan. Men när du har, dels behöver du då färdigheter, hur ska jag be om hjälp? Och då övar man ju mycket, hur kan man säga på olika sätt? För man kanske upplever att, men jag bad ju om hjälp. Och det hjälpte inte, så jag kunde inte göra något. Jag fick självskada eller jag höll på att ta mitt liv. Liksom. Det är ju där det kommer in. Och då får man lite, man har inte riktigt den färdigheten att be om hjälp i rätta situationer eller på det sätt. Man har inte förmågan, så då får man öva förmågan och be om hjälp. Mm. Och det där har ju mycket med känsla också, att man inte vill vara till besvär, sådana saker.
Okay.
Mm. Så det är lite så. Så man kanske ber om hjälp på fel sätt och då liksom ställer det till mycket i ens relationer. Det gör en del.
Jag tror jag upprätthåller mig det, så jag bara förstår ytterligare här. Så att, är det på något sätt att man så här ska, kan du hämta den här ispåsen så, alltså, och hjälpa till så jag kan lugna känslan, eller med att så här, jag vill berätta hur jag mår nu, eller jag förstår inte riktigt det här.
Men uttrycken kan ju bli att man tycker att den andra borde förstå.
Ja.
Och själv har personen inte visat någonting och helt plötsligt så självskaden eller så. Och då har det hänt jättemycket inom personen som tror att du har förstått att jag behöver ju hjälp nu.
Okay.
Och att man liksom behöver ta det kanske stegvis, och hur gör man då?
Så att man liksom har inte kommunicerat att man mår dåligt och kan behöva stöd i det.
Nej, precis, utan det blir väldigt mycket mer dramatiskt. Eller på ett sätt, alltså liksom, man har inte förmågan att göra det på ett sätt så den andra förstår.
Okej, för jag tänker på någon ungdom som jag har träffat som mådde dåligt och stack iväg och skulle hoppa i någon å eller något liknande sånt. Och då tolkar jag som att det har gått så långt. Det är bättre att säga till i tidigare stadiet att nu
där
mår
du
dåligt.
Rätt.
Liksom.
Ja, men det är just det där som också kommer, att man inte vill vara till besvär.
Ah.
Så öva på att det är helt okej. Okay, liksom. Vi har ju också, det har vi inte nämnt, men vi har ju också den här telefonsupporten utöver terapitiden på kvällar och helger. Där många har svårt att ringa och be om hjälp när man coachar lite i krisfärdigheter.
Mm. Som jag har förstått det, då är det individualterapeuterna då liksom som har som sina egna ungdomar kan höra av sig på sms eller telefon och få stöd på. Är det alla helger då? Kvällar, eller?
Ja, det är reglerat och det vet ju ungdomarna och föräldrarna också den här möjligheten. Så det, där är ju, nu kommer vi in på det tack vare det här just att man inte vill störa.
Jag skulle komma in på det i alla fall, så vi kan prata lite om.
Ja, precis. Så där får man ibland öva in ungdomarna att det är helt okej. Okay. Det är det som är det viktiga. Det är mycket bättre att du ringer mig och att vi liksom påminner dig om dina krisfärdigheter. Och du känner att liksom, tillit och känner att man kan liksom, dela på den här smärtan i stunden. Och göra färdighet istället för att göra något annat destruktivt eller drastiskt.
Just det.
Att det som du säger, va? Be tidigt om hjälp.
Just det. Och då tänker jag vi går tillbaka till del 3b i den här känsloregleringen. Och då var det första som du sa var mer om att kommunicera. Det här när man mår dåligt, be om hjälp. Och sen sa du också säga nej, om jag förstod det rätt. Det var en delfärdighet.
Precis. Det är ju också en sak att man kanske inte säger nej till saker som är liksom destruktiva för en. Eller som gör en illa på lång sikt. Och sånt. Och att man liksom, det lär man ju sig mycket i individualterapi. Men man har ju den färdigheten i gruppen. Och man läser av andra också. Att det är en viktig del att man hamnar mycket i starka känslor för att man inte kan säga nej eller känna av att det här ska jag nog inte ge mig ut på.
Just det. Och vad skulle det kunna vara liksom, som något exempel som man borde säga nej till eller som man inte säger nej till?
Det kan ju vara liksom att alla dricker alkohol och man vet att man själv inte ska dricka något överhuvudtaget och man går med på det, eller att man gör tjänster och att liksom man känner att man kanske inte har så mycket vänner, så man liksom dras åt fel sällskap så att säga. Istället för att bygga relationer med personer som är bra för en.
Kan det vara sådana utvägar med liksom tillfälliga sexuella kontakter också? Som har,
sånt kan ju också förekomma, absolut. Det är ju också en del i det. Så det kan ju vara massa olika saker som man behöver jobba med och säga nej till. Det är väldigt individuellt.
Ja, såklart.
Men det viktiga är att det ställer till problem. Och det har man märkt, och därför behöver man liksom ha den färdigheten. Men det här med relationsfärdigheter, det är lite knepigt. För det är också den här delen när man kanske idealisera någon väldigt mycket. Man tycker att det här blir min bästa kompis och så. Och sen så gör den något fel. Och då liksom tycker man den värdelös. Att man hamnar mycket i det här svartvittänkande av människor. En del har det väldigt starkt.
Just det.
Och då ställer det till i relationer. Då får man jobba lite med att ja, men man är både och liksom. Mm. Människor kan göra fel och de är ändå bra vänner. Så.
Just det, för att annars kan det bli att man ser att någon är väldigt bra och positiv och bara på goda egenskaper. Någon annan inte det. Och så kan det där svänga till den där positiva kan bli svart, brukar man prata om ibland.
Ja.
Så, sånt, bara fel med den. Så att någon som var nära skjuts bort väldigt långt. Mm. Så, sånt. Det blir plågsamt för ungdomen och ja, omgivningen också.
Ja, precis. Och det där blir ju då liksom om man avbryter relationen när man tycker att de inte stämmer med ens egen. Mm. Då har man ju svårt att etablera relationer för livet och sådana saker. Så att då kan man bli väldigt ensam ibland. Och då kan det ju bli att man liksom dras till destruktiva relationer och sånt.
Och många av de här ungdomarna vill egentligen ha liksom varaktiga, långvariga, goda relationer. Men att det är olika relationsavbrott liksom.
Ja men precis. Saker
och vi. Där hade ni den andra delen av den här underbara intervjun med den inte lika underbara ljudkvaliteten, men jag hoppas att det är mest jag som stör mig på sånt. Tusen tack hörni för att ni fortsätter lyssna på podden. Glöm inte att säga hej till mig på psykoterapimässan om ni nu är där som sagt. Och just det, en sista sak. Jag fick en bok om självmord skickad till mig som jag bara hunnit bläddra i än så länge. Men Jan Beskow som är professor emeritus i psykiatri är en av författarna. Och de andra författarna är Susanne Tell och Filippa Gagner Janneteg som båda är folkhälsovetare och själva har levt med självmordstankar. Boken heter Handbok för livskämpar och är en handbok för den som lever med självmordstankar. Och den säljer tydligen oerhört bra har jag sett, vilket jag tycker är jättekul. Kolla in den nu, jättefint initiativ. Vi hörs snart igen hörni, ta hand om er tills dess. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.